Well, I'm flying in a jukebox.
The flying jukebox.
Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Jag heter Patrik Stanelius och om det här är första gången du lyssnar kan jag berätta att det här, det är podden där mina låtval är tänkta att funka som samtalsrubriker. Jag säger är tänkta eftersom även om jag ser mig själv som någon sorts busschaufför i sammanhanget så händer det ibland att jag hamnar i baksätet, som till exempel i avsnittet med Stilla havet senast. Men hörni, har ni hört talas om Julia Logan? Tillsammans med producenten Daniel Bengtsson har hon gjort den fantastiska skivan Everly Foreverly som direkt får tanken att färdas till soldränkta verandor i Laurel Canyon för länge sedan. Det är snyggt och hookigt och Julia har också en helt säregen röst som dröjer kvar, i alla fall i mitt huvud, långt efter att låtarna klingat ut. Så om ni, som jag, varit nyfikna på att veta mer om vem, vad, hur och när rörande allt som har med Julia Logan att göra har ni alltså kommit helt rätt. Vi får bland annat höra storyn om hur hon krokade Nina Persson, Cardigans Nina, till att sjunga duett på en superobskyr psyk-folk-country-cover. Och jag kan också berätta att upphovspersonen Bob Trimble har hört Julias och Ninas version och tycker mycket om den, källa Julia. Här kommer hon alltså, Julia Logan. Julia Logan, vi sitter i ditt kök.
Yes.
Och har bråkat med vissa tekniska problem, men det mesta verkar vara löst. Jag har en hel del frågor och ska ställa dem med på några låtar. Jag tänker att jag ska inte ödsla någon tid alls.
Det här är något jag skulle lyssna på. Är det portugisiska?
Nej,
det är inte. Inte. Nej.
Det är inte portugisiska, det är inte en dålig gissning såklart. Nej. Det vi hör är någon dialekt av indonesiska, västpapuanska. Närmare bestämt, det är det västpapuanska bandet Coconuts Band, såklart.
Älskar namnet.
Som gör låten 1 plus 2 är lika med 3, fast på indonesiska. Mm-hmm. Då.
Så bra.
Ja, vad är din relation till Indonesien överlag?
Jag har ingen relation alls.
Nej.
Aldrig rest i Asien, Indonesien. Alltså har kompisar som rest där, men nej, ingen koppling.
Jag misstänkte att det kanske inte fanns någon uppenbar koppling heller, men apropå det här med väst, Papua, alltså du har ju ändå koppling västerut.
Sant.
Väster om Atlanten. Men exakt hur den ser ut vet inte jag riktigt, men det är liksom någonting som dels jag tycker känns liksom uppenbart genom musiken som du gör.
Mm.
Sen så skvallar ditt efternamn kanske lite om att det finns någon sorts anglosaxisk koppling. Men jag tänkte fråga dig rakt på. Alltså, vad är din koppling till USA?
Yes, vad är min bakgrund? Alltså, ja, jag är halv amerikan och halv svensk. Så min pappa är från Östergötland. Och min mamma är från Kalifornien, LA. Så att det är där jag är uppvuxen mest i Sverige, men också i Kalifornien. Så att därför tror jag att det är mycket sån liksom inspiration med västkustmusik i min musik.
Mm.
Mm.
Och jag tänkte, de kommande två låtarna som vi ska lyssna på är liksom ett sätt för mig att typ någonstans däremellan pinpointa vad jag hör.
Mm.
Eller vad jag tycker mig höra att du ligger rent musikaliskt. Men alltså, när kom din mamma hit? Eller var det där de träffades?
Exakt, så det var faktiskt... Min mamma flyttade hit för att plugga när hon typ var, jag vet inte, 19-20 någonting sånt. Och då var hon i Lund och sen så kom hon tillbaka en tillgång. Och då så träffades hon och min pappa på en fest i Uppsala kanske. Mm. Så att de blev ihop och mamma flyttade till Sverige. Vilket också var säkert en chock för henne.
Men det är inte så mycket LA. Alltså när är vi i tiden?
Alltså när mamma flyttade,
ja.
Alltså på 80-talet typ. Mm. Ja.
Ja, då är det verkligen inte så mycket.
Nej,
här.
Exakt. Jag tror det hon kommer ihåg mest var att det typ inte fanns några typ grönsaker eller sallad.
Var hon emot potatis?
Ja, nej, men när man växer upp i Kalifornien då är det ju mycket grönsaker och avokados. Det är väldigt lyxigt, men här fanns det inte på den tiden, tror jag inte.
Men jag förstår.
Mm.
Jag tänkte, när man går in i din hall här så står det en Graham Nash-skiva.
Ja, just
uppställd.
Det.
Är det från mammas skivsamling?
Nej, det är faktiskt jag som har köpt den själv. Men absolut så lyssnade mamma och pappa, alltså mycket av deras musik så har jag inspirerats av. Men jag skulle nog säga att typ pappa lyssnade faktiskt mer på Laurel Canyon, liksom hela den genren, än mamma. Vilket är märkligt, men ja.
Okej, det var kanske det sättet han fick henne på fall på.
Kanske det.
Men ja, som sagt, jag sa ju att jag ska försöka med hjälp av musik liksom placera dig på den musikaliska kartan.
Mm.
Du får ju säga hur galen du tycker att jag är, men ska vi göra ett försök?
Nej, men det här är så kul. Jag är spännande.
Du har ju själv droppat lite referenser. Vi plockar upp de trådarna igen.
Nice. What could I tell you if you listen? Could I speak my mind? Or would I only get lost in your smile? Unable to leave you behind. What would the words be if I found them? Would they sound like goodbye? Or would it sound like I wanted to stay? Unable to ask myself why.
The Association, ett band från LA, San Francisco, någonstans däremellan.
Gud, vad härligt. Det låter lite som typ en blandning av mammas och pappas och typ Flying Burrito Brothers, eller? Jag vet inte.
Ja, men precis. Och grejen med, jag sa att det är mitt emellan LA och San Francisco, det här var ett band som hade många medlemmar och folk som rörde sig i samma kretsar som Cass Elliot och David Crosby och liksom hela det gänget i början på 60-talet. Men det här är deras fjärde eller femte skiva, självbetitlad. Och här börjar de röra sig lite mer åt country-hållet. Vilket man hör med liksom steel-gitar-räkorna och allt det där. Och medan den här låten är varm i våra öron och minnen så kör jag igång nästa direkt som någon sorts kompisspår. Och då kommer vi hoppa framåt i tiden också.
Mm.
Det här är typ en kompis till dig.
Okej.
Okay.
först du bara, det är en kompis till dig. Jag bara, jag vet inte om vi är vänner, men...
Nej, men jag menade lite mer liksom så här, tematisk ja, kompis. Exakt. Men sen så finns det ju också en mer nära koppling.
Ja, verkligen. Genremässigt, absolut.
Vad lyssnade vi på nu då, Julia?
Alltså gud, jag kommer inte ens ihåg vad låten heter nu. Nej, men... det är en grej med mig, att jag är jättedålig på att komma ihåg namn på låtar. Så jag måste alltid, jag är alltid i min mobil och...
Jag kan säga så här, alltså, låttitlar är jättesvåra att minnas. Låten heter Burlap String. Men...
Courtney Andrews.
Ja, vem var vi liksom på tänkte? Borde jag ha sagt istället? Och det stämmer ju. Varför tror jag sa det här är en kompis till dig?
Först trodde jag att du menade att det faktiskt var en kompis, men det var det inte. Men dock har jag ju träffat henne 2 gånger. För jag var förband till henne 1 gång. Och sen så spelade vi på samma musikfestival i Stockholm, den här Stockholm Americana. Men jag skulle nog typ säga att det är den här västkustrockgrejen, men också blandat med country, twang, americana. Vilket jag också gillar.
Ja, men precis. För att grejen med The Association är att de är ett utpräglat västkustband som på det spåret vi hörde och flera låtar på den skivan rör sig sydösterut mot den amerikanska countryn. Och Courtney Marie Andrews är mer av en Nashville-artist. Hon har i alla fall haft Nashville som bas ett tag. Som jag tycker rör sig mer åt hippie-Kalifornien-hållet. Och så möts de kanske någonstans där i mitten. Och där knallar du också runt.
Ja.
Alltså i alla fall enligt det som jag hör. Vi ska ju lyssna på din musik också. Men innan vi gör det så tänkte jag låta dig berätta. Som jag pladdar på så himla mycket. Hur du hittade fram till ditt uttryck, ditt sound.
Alltså det är ju så himla mycket att säga om det. Men alltså jag tror att jag bara började lyssna på liksom... bra musik som jag verkligen gillade när jag typ var kanske 11-12. Det kändes som det var den perioden det slog över från typ så här, jag lyssnade på Britney Spears och A-Teens till att jag tror att det var min brorsa som typ började lyssna på The Beatles och sen så visade han mig Beatles-plattor och sen lyssnade jag också mycket på typ John Mayer och det öppnade också upp till alltså hans covers och så började upptäcka musik från typ 60-70-talet och hela liksom Laurel Canyon vibben och bara blev obsessed med att lyssna på gammal musik tror jag. Och sen så tog jag gitarrlektioner, jag sjöng också i kör i kyrkan och sen flyttade jag och min familj till USA när jag typ var 11-12. Och då började jag ta gitarrlektioner från den lokala gitarrbutiken. En gammal hippie som bara, han var inte så här, okej, nu ska du lära dig noter. Utan han var mer så här, ja, vad är det för låt du vill lära dig? Och så upptäckte jag musik på det sättet på något sätt. Och lärde mig gitarr och sen började skriva i mitt rum.
Jag känner att det ändå saknas någon sorts pusselbit här för att... Det jag hör när jag lyssnar på Everly Foreverly är inte bara någon, liksom en 11-åring som hört Beatles och John Mayer. Utan det känns, och naturligtvis är det inte heller så simpelt, men det känns som att det finns kanske inte bara ett utan en serie dörröppnar ögonblick.
Gud ja.
För ditt sound är ju verkligen, alltså man hör ekon från en plats och en tid. Men det är också någonting som vi inte har hört förut från en artist härifrån, tycker jag.
Tack, vad kul att höra.
Och när man blir duschad i sådana där ord så är det kanske svårt att säga någonting på studs. Så jag tycker att vi tar och snurrar igång just titelspåret från ditt album. Och så kan vi snacka mer sen.
Nice. Dark spirit strings attached to another man.
körer också.
Mm. Det är jag och sen är det också Sofia Kristensen som också är en grym artist själv. Och hon spelar också klaviatur och ja, massa bra saker. Kul.
Jag tänkte, hur gammal var du när du som blev musikalisk kändis med typ Stevie Nicks och
oj.
Fleetwood grejen?
Ja, alltså konstigt nog så när jag började lyssna på Fleetwood Mac så började jag faktiskt lyssna på gamla Fleetwood Mac först. Men sen blev jag ju väldigt såld direkt när jag hörde alltså Fleetwood Mac som vi vet idag. Och ja, det är väl såklart att jag älskar Fleetwood Mac. Men jag vet faktiskt inte när, hur gammal jag var. Kanske typ 17, 18, något sånt måste det ha varit.
Mm. Om vi fokar specifikt på den här låten då. När kom den till?
Den kom till, jag vet faktiskt inte hur gammal var jag. Det kanske var runt typ 2017, något sånt. Det var när jag och Daniel hade precis börjat jobba ihop och träffades i studion och jag hade ju med mig ett gäng låtar. Men sen så ville vi skriva några fler ihop. Och det var den perioden då min morbror hade gått bort. Och då fick jag, jag ärvde en gitarr. En gammal Gibson Everly. Så det är där det kommer ifrån.
Det är gitarren.
Liksom, exakt, det är där allt börjar.
Är det den du spelar på också?
Yes, jag har den i vardagsrummet här.
Ja, det var den som stod där, okej. Okay.
Exakt, den svarta. Så den här låten är väl, ja, handlar typ om min morbror och den här gitarren på något sätt.
Mm. En viktig figur.
Absolut, absolut. Jag kommer ju inte från en så här väldigt musikalisk familj skulle jag säga. Alltså de är musikälskare, men de spelar inte instrument eller spelar något band och så. Men min morbror, han var heller inte så här supermusikalisk, men han kunde ändå så här plocka upp ett instrument och spela gitarr och piano. Och sen så lyssnade han också på väldigt bra musik som jag fick från honom. Mycket liksom Bruce Springsteen, fast det är också från min pappa. Hela min familj älskar Bruce och sånt. Så att, ja, han var väldigt viktig.
Mm. När man läser om albumet så är det ju liksom ganska mycket som lyfts fram. Hennes debutalbum bearbetar hennes morbrors bortgång. Och nu översätter jag här, men And those who can't seem to get their mind straight and lives right in a world that seems to be careening out of order. Det är mycket på en gång här, men det som känns liksom väldigt personligt är just kopplingen till din morbror. Var det självklart att på något sätt tillägna och liksom ösa ur den här källan när det är relaterat till någon som står i så nära?
Definitivt, och jag tror inte ens att jag fattade det kanske själv under den här perioden, för att det var verkligen som det händer i livet ibland när det händer så här jättedåliga saker samtidigt som det händer väldigt bra saker. Och då var det ju verkligen att han gick bort och sen så började jag typ spela in med Daniel, alltså verkligen tätt inpå. Det kanske bara var typ några veckor efter eller något sånt. Så då präglade verkligen allt som hände i mitt liv då. Alltså de nya låtarna som vi skrev. Så det var superviktigt. Och det var då jag också började lära känna Daniel. Och det känns som att om man ska också skriva med någon annan, då måste man ju verkligen lära känna varandra. Så vi snackade jättemycket. Alltså mellan att vi spelade in och skrev nya låtar. Så det var, ja, mycket som hände på en kort period.
Hur var det när din mamma fick höra de här låtarna första gången?
Ja, hon var väl väldigt stolt och glad, som föräldrar bör vara kanske. Men jag tror att hon var väldigt glad över att det var som att jag gjorde en liten hyllning kanske till hennes familj. Så det tyckte hon var väldigt fint. Mm.
Den sista grej angående Everly for Everly. Mm. Du gör en sak som jag blir väldigt glad av. Och det är det här rimmet.
Vilket rim är det?
Just Everly for Everly.
Ja, ja.
För det finns, jag har liksom en grej som jag har gått och typ start mig på i nästan 10 år.
Vad är det?
Bara att Amazon har en låt som heter Kelly.
Ja,
och i den refrängen så sjunger de Kelly, what the hell.
Ja.
saknat y där.
Varför den går ju Kelly, what the hell? Eller?
Ja, precis. Den tar stopp.
Sen, det känns som det. Ja, ah, att det fattas de, någon de liten. Ett
Loganskt y.
Aha. Mm.
För att liksom fullfölja, fullborda.
Gå in i studion och
ja, fixa spela, dig i post.
Spela om.
Ja. Du, nu har du sagt ett namn här väldigt många gånger. Och mm. jag tänker att vi zoomar in på den personen också. Mm.
Meditativt.
Hur många spellistor med experimentell cellomusik har du?
Noll.
Noll hittills.
Ja, men nu jävlar kommer jag lägga till.
Vi har Aina Myrstener som har ett projekt som heter Aina Myrstener Cello. En cellist som gör liksom, allt med sin cello. Ett sampling av väldigt mycket effektpedaler.
Mm. Gud vad fint.
Ja, det här är toppen. Spåret vi hörde heter Avstigning natt 1. Och slutmixen är gjord av Daniel Bengtsson i studiorymden.
Ja, hade ingen aning.
Din vapendragare. Mm. Hur hittade ni varandra?
Det var också lite random. Jag var, hur gammal var jag då? Kanske 23. Det var en sommar då jag jobbade på mitt lokala bageri på Dalarö, där jag är uppvuxen. Och sen...
Och in genom dörren kliver en man med ett gitarrcase. Exakt.
Man skulle nog kunna tro det, men nej. Nej, men efter mitt pass var avslutat så var jag väldigt, väldigt trött. Men då hade jag såklart lovat att spela på en familjeväns födelsedagsfest. Och då var inte Daniel där, men hans kompis Björn, som också brukade dela studio med honom förut. Så tack till Björn för att han fick ihop oss. Och då, ja, du får avbryta. Ja.
För du säger tack till Björn, men uppenbarligen så gjorde du någonting som fick hans nackhår att resa sig.
Sant. Tack var, till oss båda.
Ja, vad spelade du?
Jag kommer inte ihåg, men alltså jag spelade liksom covers, så inte mina egna låtar. Men jag brukade göra det på typ så här, ja men mitt första sommarjobb var typ när jag var 15-16 och då jobbade jag som diskare på Solsidan restaurang. Och på helgerna så var jag entertainer.
På samma restaurang?
Exakt. Mm. Så då spelade jag mycket covers.
Ja. Och vad skulle du kunna ha i repertoaren då?
Alltså, då var det kanske... Definitivt spelade jag Dreams med Fleetwood Mac. Någon typ Nina Simone cover. Lite så här Van Morrison. Neil Young. Ja. Mm.
Och det var lite någonting sånt i det här stuket som du spelade den där kvällen. Och när Björn då plockar upp telefonen, ringer Daniel Bengtsson och säger: du måste komma till Dalarö nu.
Ja, typ så. Nej, så var det inte. Men nästan, eller alltså, det tog typ några veckor. Jag hade lite demos som jag skickade till Daniel. Och sen så hade vi så här mailkontakt. Och då skulle vi typ ses och ta en fika och diskutera lite grejer, men det blev inte så alls, utan då ringde han mig samma dag och bara: hej, skulle du kunna komma in till studion typ om en timme? Jag har en amerikansk trummis som är här som heter Kyle Crane, och han har en extra dag i studion. Och han frågade om jag hade några artister som jag jobbar med. Och så kan du komma nu typ. Så det var väldigt spännande för att jag hade typ i princip aldrig spelat in i en riktig studio. Jag hade inte träffat Daniel. Och sen så hade jag liksom, Daniel spelade bas, sen var Björn där också, spelade gitarr. Sen var Peter Morén där, han spelade gitarr. Och sen Kyle då. Så att jag hade liksom ett fullt band.
Ja, inga dussinlirare precis.
Nej, och det var ju kanske bra att jag typ inte visste om vilka alla de här personerna var förrän efteråt. För då tror jag att jag hade blivit nervös. Ja, jag tror att jag fick en liten freakout efteråt. Alltså, jag hade ju lyssnat på Peter Björn och John när jag var yngre, såklart. Men jag hade ingen aning vem han var då. Jag bara, vad fan, vad är det där för snubbe som sitter i soffan och spelar gitarr? Men det var Peter. Ja.
Mellan då dina gitarrlektioner i musikaffären i... Var i Kalifornien var det?
Min mamma är uppvuxen i Malibu Lake, vilket ligger i LA. Men sen så flyttade hennes föräldrar till Laguna Beach. Och då, ja, de lever inte längre. Men så där bor mina föräldrar nu också. Så det var där jag tog gitarrlektioner.
Så mellan gitarrlektionerna och flippen i Laguna Beach och dina gig som diskare på Solsidan.
Ja, men exakt.
Var det liksom där du la grunden för ditt musikaliska know-how? Eller fanns det fler Laguna Beach-aktiga hippies längs vägen?
Ja, jag hade faktiskt två personer som jag tog gitarrlektioner från. Och den andra var också en hippie. Men
du har en typ.
Ja, ja, exakt. Men vet du, efter det så flyttade vi tillbaka till Sverige. Så att jag var aldrig liksom, jag spelade aldrig i band. Jag typ sjöng i körer och spelade gitarr och sjöng i mitt rum. Det var typ det jag gjorde. Och sen bodde jag i London i 3 år och pluggade något helt annat. Och då fanns ju typ många ställen att spela på jämfört med Sverige. Så att det var mycket så här open mic-kvällar. Jag och min kompis Jim som också spelade gitarr och sjöng. Vi typ, ja, vi gick runt och spelade på olika ställen. Så då fick jag öva upp lite hur det var och spela på scen. Så det var en bra träning liksom.
Men du har ändå liksom skaffat live-vana sedan ganska tidigt.
Ja, mest typ spelat själv då. Och sen nu de senaste åren med band, vilket är jättekul.
Bra. Alltså när jag lyssnade på Everly for Everly så var det ett ställe på skivan där jag kände att fan, det här får mig att tänka på något annat jag har hört. Vi får se om du är med på hur jag tänker. Psykedeliska kumbia-bandet Manzanita y su conjunto från 70-talet spelar låten Chambar. Du vet hur det är när man växer upp i djungeln och militärdiktaturen i ens land har förbjudit all utländsk musik.
Absolut.
Så det inte finns någon rock'n'roll.
Kan relatera, nej.
Men det finns elgitarrer och det finns kubanska rytmer. Det var precis så de hade det när de satte ihop sin musik. Nej, men alltså, jag vet inte hur det är för dig när du lyssnar på grejer, men ibland så börjar liksom associationsbanorna i min hjärna snurra på ett sätt som liksom inte går att stoppa. Och den här låten började poppa upp i mitt huvud när jag lyssnade på den här. Det är de här tre tonerna i början.
Ja, just det. Men gud, vad, vilken rolig association.
Men det är bra, för då får vi anledning att prata om den här låten.
Ja, men verkligen. On an empty past, the one I thought would always last. I was lost with that feeling, a burning connection of who we were.
Lyssnar du på Julia?
Det är min låt som heter Borderline. Som, på första plattan. Eller den enda plattan som är ute.
Hittills. Berätta, är det här också ett skrivsamarbete med Daniel Bengtsson? Eller är det ett...
Ja, alltså det här är faktiskt en av... Typ en av mina äldsta låtar. Men sen så skrev vi ett litet parti tillsammans. Mm. När det är den You Came Too Close... To the Borderline, den lilla liksom andra delen av refrängen, man ska säga. Ja, så den... Ja.
Den har hängt med.
Den har hängt med. Den har jag spelat mycket på open mic-kvällar i London, kan man säga.
Ja, den är liksom road-tested. Ja, du vet att den funkar. Ja, vad roligt. I vilket sinnestillstånd befann du dig när du skrev den? Och var var du?
När jag skrev den... Alltså jag kommer faktiskt inte ihåg om jag skrev liksom hela låten eller hur det var. Det kan ju vara olika ibland, men jag tror att det var när jag hade flyttat till London precis. Och det handlar verkligen om så här, första kärlek. Och då var det liksom att mitt ex bodde ju då i Sverige och jag bodde i London. Och det var ju också väldigt så här, visste inte riktigt vad det skulle leda till. Och att det var osäkert. Så jag tror att det är där den här låten kommer ifrån. Och jag tror att jag faktiskt kom på mycket av låten alltså typ samma kväll.
Vet den personen att det är det låten handlar om?
Jag har inte berättat för honom, men jag tror att han kan. Jag tror att han kan ana det.
Men apropå då det här låtskrivarsamarbetet och alltså musikaliska samarbetet i stort med Studiorymdens alldeles egna Daniel Bengtsson. Hur skulle du beskriva det? Är det så att ni liksom avslutar varandras tankar musikaliskt? Eller blir det mycket gnissel? Hur funkar ert samarbete?
Alltså det funkar jättebra, men jag skulle nog säga att det tar ju väldigt lång tid, alltså för mig i alla fall, att, så här, att lita på någon och skriva med någon. Det är inte något jag tar liksom för givet. Alltså det finns ju vissa artister som skriver med andra hela tiden. Men jag har ju mest skrivit själv, och sen så på första plattan så hjälpte faktiskt min brorsa också på lite så här rader på vissa låtar som jag bara inte kunde så här skriva färdigt. Jag är också ganska lat av mig att jag har väldigt många halvskrivna låtar. Så det är också bra att ha skriva partners på det sättet när man känner sig lite fast och vill dela med sig av det man håller på med. Men så att så vi arbetar, så är det liksom ofta så kommer jag in med en låt som kanske är typ nästan färdig eller är halvskriven, och sen så börjar vi bara nöta igenom det och typ diskuterar så här teman på liksom text och sådana grejer. Men det, ja, det kan ju verkligen gå i olika led liksom. Nu på senaste skivan som vi ska förhoppningsvis släppa snart, så då på några låtar har vi verkligen skrivit låtarna alltså från scratch med varandra, vilket har varit jättespännande och annorlunda för mig.
Mm.
Så det är superkul.
Du sa att det är liksom inte helt självklart för dig att skriva med andra, att det är inte helt lätt att lita på andra. Vad var det som fick dig att förstå att ni kan lita på varandra? Du kan lita på honom som samarbetspartner?
Alltså, Daniel är bara en otroligt varm och härlig person och bjuder på sig själv. Och, alltså, han passar ju verkligen också som producent. Alltså, han gör verkligen så att man känner sig som hemma och säker. Och det ska inte heller vara stressigt att man ska stressa fram låtskrivandet, tycker jag. Så att vi brukar ju ofta så här starta dagen i studion med att vi sitter och dricker kaffe och snackar typ i en timme. Och så kan han typ visa mig någon rolig video på YouTube och sen så skriver vi något. Alltså, det behöver inte vara så här strikt schema på det sättet. Eller att vi kanske skriver någon melodi ihop och sen så låter vi det liksom ligga. Och sen kanske jag kommer hem och skriver någon text på kvällen. Alltså när jag har tid att tänka lite och skriva själv. Så att det är så vi jobbar ungefär.
Nu är ju inte Daniel här, men om man skulle fråga honom, alltså nu spekulerar jag bara, du får fylla i här, men tror du att han skulle säga att det är någonting också med musiken som ni gör tillsammans 100%. Som är så kul att förlora sig själv i?
Ja, det är en väldigt bra beskrivning på det. Alltså, man vill ju förlora sig själv alltså när man är i studion och inte tänka på något annat. Det tror jag vi är rätt bra på faktiskt. Men alltså, först och främst tror jag att det är liksom vår kärlek till samma musik. Att vi har exakt samma referenser till allting. Så jag behöver inte förklara så mycket och han behöver inte heller förklara så mycket. Och det tycker jag är väldigt skönt när man bara säger, okej, det här är en bra melodi och vi båda vet det. Eller, nej, den här låten måste vi verkligen arbeta vidare på. Mm. Man behöver inte vara rädd för att säga att, nej, jag vet inte, vi kanske testar något annat på det här liksom.
Jag förstår.
Det är väldigt skönt.
Ska vi fortsätta prata om det? Jag tänkte bara gå en liten omväg.
Yes.
Jag tycker att Heaven är en av Talking Heads bästa låtar, i alla fall en av mina favoriter. Men när det australiska bandet Tropical Fuckstorm gör sin cover, så låter det som att sångaren liksom hört några repa låten på andra sidan väggen och bandat sig själv i en garderob till repet.
Det är bra beskrivning.
Ganska långt ifrån era produktioner.
Mm.
Men det finns ju en koppling här såklart.
Ja, jag tror jag vet vad du kommer
berätta.
Att säga. Det kan ju vara kanske den covern som är på skivan med Nina Persson.
Ja.
One Mile from Heaven.
För att Nina Persson och hennes band The Cardigans har ju också gjort en Talking Heads cover.
Jaha, är det sant?
Ja, med Tom Jones, Burning Down the House.
Just det, såklart.
Sen så var ju ditt förslag inte alls pjåkigt.
Nej.
Men det som är så kul tycker jag är, om jag inte har missförstått allt kapitalt, är att ni faktiskt spelade in låten tillsammans på plats i samma rum vid samma tillfälle.
Ja, alltså, ja, det gjorde vi faktiskt. Fast, okej, det var liksom inte från början, för att vi var ju tvungna att spela in något och skicka till henne så att hon skulle säga ja. Men vi, ja, vi gjorde liksom röstinspelningen på plats i Malmö tillsammans.
Ja,
det var
men det är det jag ville komma till. För att ganska ofta när liksom artister samarbetar så är det just att man mejlar varandra. Och,
exakt.
Liksom, men här var det ändå ett fysiskt möte.
Ja.
Hur var det?
Det var så kul. Men det var också så här, också helt sjukt att hon ens svarade på vårt mejl från början och tackade ja. Men Daniel och jag hade en idé att så här, det vore kul att göra en duett med en annan artist, men en kvinnlig artist. För att det känns som att det alltid är liksom man och kvinna. Så vi skickade låten till, jag tror att Daniel skickade den till Martin Hedros som jobbar med Nina mycket. Och vi tänkte inte mer på det. Vi var bara så här, okej, nu skickar vi det till dem. Kommer säkert inte svara. Och sen nästa dag så svarade hon och ville göra det. Vilket var helt sjukt. Så då mejlade vi kanske lite fram och tillbaka. Och då föreslog hon att vi ses i Malmö. Och så bokade vi in Gula studion. Och sågs. Så då hade vi faktiskt en spelning i Malmö samma helg, så då körde vi två grejer i en smäll liksom. Hon är ju så himla härlig och jordnära, så typ sekunden vi såg så kramade hon om mig och bara, åh vad kul det här ska bli. Och då kände jag bara, ja, det här känns bara väldigt kul. Och sen så hade hon sin kompis Petra som är fotograf och filmar. Så hon var där i studion och filmade och fotade med den. Så att vi körde verkligen allt på typ två dagar. Och så fotade vi också omslaget nästa dag.
Mm.
Så vi fick liksom hänga i två dagar. Det var superkul.
Fick du några visa livsråd från någon som har gjort en aning längre?
Ja, nej men alltså, jag vet inte om jag fick så många livsråd, men det var bara väldigt häftigt att se när hon spelade in och hur hon var väldigt så här, visste exakt vad hon höll på med. Och sen så bara höra hennes tagningar var ju jättehäftigt. Och då gick vi igenom alla hennes rösttagningar efteråt. Och då var hon så här, okej, nu ska vi välja exakt vilka tagningar jag tycker låter bra. För att annars kommer jag glömma bort sen. Och det var ju bra tips. Det brukar jag också göra i studion när jag spelar in. Men vad för livsråd, jag vet inte. Hon är väldigt punktlig. Det respekterade jag. Jag kommer ihåg morgonen efter när vi skulle åka ut för att fota då det här omslaget. Och då skulle vi ses typ klockan 8. Skulle de komma med bilen utanför där jag bodde. Och då var klockan typ så här 8:02 eller något. Och så ringer hon upp mig och bara, hallå, var är du? Och då var jag så här, ja, okej, hon är punktlig, det här är bra. Jag måste bli mer punktlig. Det var väldigt respekt. Hon är bara jävligt cool.
Jag tror jag nämnt det i något tidigare avsnitt, så jag ber om ursäkt till alla som lyssnar med bättre minne ifall jag upprepar mig här. Men en sak som jag kommer ihåg från en intervju jag läste med henne är att hon måste ha liksom kläder med patina. Hon gillar inte någonting som ser nytt ut. Så att om hon köper en ny skinnpaj så måste hon liksom lägga den på grusuppfarten och backa över den med bilen några gånger för att den ska se använd ut.
Det var ju intressant. För på omslaget så har hon ju på sig en typ så här vit läder, jag vet inte, poncho eller vad man ska säga. Och den hängde på hennes vägg hemma i vardagsrummet. Så att den hade säkert också använts.
Mm.
Pränat.
Ni gör ju låten One Mile From Heaven, mm, som du säger, som är en cover. Mm. Originalet gjort av en väldigt obskyr artist, ja, som jag tänker att vi kan ta och lyssna, ja, på. Precis som Bob Trimble sjunger, mm, här, så heter låten Killed by the Hands of an Unknown Rockstar.
Oj, det är en bra titel.
Ja.
Men det, den lät också väldigt lik One Man from Heaven. Alltså elgitarren i början.
Ja.
Väldigt skev, men
precis.
Härlig.
Det här är från Bob Trimbles första album Iron Curtain Innocence. Det, mm, blev ju bara två skivor. Alltså, mm, en av anledningarna misstänker jag till varför det inte gick skitbra för honom var att han spelade med ett kompband som hette The Kids.
Mm-hmm.
De bestod av barn som var kring 12 år gamla. Och då fick de aldrig spela på liveställen med utskänkningstillstånd. För att det var för stökigt. Och det slutade med att de här ungarnas föräldrar tvingade honom att lägga ner,
herregud,
projektet. Och han,
var han också barn då?
Nej, han var 23 års ålder. Så inte alls skumt.
Nej, att inte alls.
Ungvuxen, mm, kuskar runt med ett gäng, okay, barn.
Han kunde inte hitta liksom två andra.
Nej, men han gillar, jag tror att han vill nog omge sig med folk som kan, inte sa nej. Och sen han hade spelat in de här privatpressarna så tog han, han var en superfanatisk frimärkssamlare, mm-hmm, som barn. Och tog sin gamla frimärkssamling, för han var också ganska punk, jobbade i sin pappas cykelaffär,
mm,
tog sin gamla frimärkssamling, liksom sålde den och finansierade, mm, nytt porto för att kunna skicka ut sina skivor till radiostationer runt om i USA.
Wow.
Men det var noll intresse.
Mm.
Det här är musik som har återutgivits på Secretly Canadian.
Ja.
Var det så du snubblade över hans musik? Eller?
Ja, alltså jag... Hur var det? Just det. Jag lyssnade på en intervju med Aldous Harding faktiskt. Och då... Var det något musik, jag vet inte om det var NPR eller någonting. Men då så skulle hon så här välja låtar som hade inspirerat henne. Och då var en av de här. Och jag var bara så här, vad är det här för något? Måste lyssna direkt. Så det var så jag hittade den här konstiga låten. Mm.
Det är ett otroligt omslag på den här skivan. Han sitter med en elgitarr i knät och ett maskingevär i, ja, ena handen. Och ser lite ut som typ, alltså en lirare nere på stan bara.
Mm, verkligen. Ja, men det kändes som att han kanske släppte... Eller jag vet inte om första skivan släpptes typ 1980. Det känns som att det är lite så här fel tid, alltså för den musiken. Men nu när du berättade om de där barnen så kanske det var andra saker som påverkade att han inte kom fram med musiken, ja. Riktigt.
Hade Nina Persson koll på Bob Trimble?
Nej, det tror jag inte.
Okej.
Nej, det var nog via oss.
Du har konverterat en till i alla fall.
Men hon gillade låten jättemycket. Alltså, både liksom hans låt och sen vår version. Så att, jag tror det var därför hon verkligen tackade ja. För att hon älskade låten.
Mm. Mm. Kul. Du nämnde att ni har nya grejer på gång. Mm. Vad tittar vi på för tidshorisont för ett släpp?
Ja, alltså vi har ju liksom spelat in... Det är typ både gamla låtar som vi har spelat in för länge sedan och sen nyare låtar.
Mm.
Men jag planerar att släppa en första singel typ slutet av januari. Så det är rätt snart.
Mm, det är snart.
Jag vet inte om det kommer bli så här två EPs eller ett album. Eller bara massor med singlar som blir till ett album. Jag har ingen aning, men jag kommer i alla fall börja släppa i januari.
Och om man gillar Everly Foreverly och River Run och Roxanne, dina senare släpp, hur kommer man känna inför det som kommer?
Ja, alltså jag tror att man ska ju aldrig göra det man har gjort förr, men ändå så här, skapa en röd tråd. Men jag tror att det kommer bli en blandning av lite mer så här Fleetwood Mac-inspirerat, lite mer piano-drivet. Lite så här italiensk 70-tals slager. Typ så.
Det låter asnice.
Ja, kul.
Vi ska avrunda med en grej här. Apropå, du nämnde att det blir lite mer piano. Mm. På vägen hit så hittade jag faktiskt en grej som jag tänkte att vi kan lyssna på och prata om kort.
Ja, just det. Med marimba.
Times are hard. You're afraid to pay the fee. So you find yourself somebody who can do the job for free. When you need a bit of loving, 'cause your man is out of town, that's the time you're getting me running. And you know I'll be around.
Avslutningsvis.
Ja, nej men det är en cover på Steely Dans Dirty Work. Mm.
En klaviatur och trummor only cover.
Exakt.
Jag läser här bland kommentarerna att det är någon som saknar sax solot. Det är två personer här som tycker att du påminner lite om Weird Al Yankovic.
Ja, jag såg. Alltså jag går inte in på min YouTube ofta alls, men när jag såg det var jag så här, va? Bara, det är håret. Det är alltid håret som bestämmer. Jag har ju lockigt brunt hår, så det är därför. Men jag hoppas att jag inte ser ut som honom i ansiktet.
Inte jätte. Men det här är en toppen cover, verkligen.
Tack, vad kul. Alltså, ärligt talat så lyssnar inte jag jättemycket på Steely Dan. Men jag har lyssnat på den här låten så mycket. Och tyckte att det vore jättekul att göra en cover på den. Så då gjorde du det.
Ja, den låter kanon.
Tack.
Ja, och tack till dig.
Ja.
Nu har vi gått i mål. Hur känns det?
Det har gått snabbt. Det har varit jättekul. Nu har jag nya låtar att lyssna på.
Ja. Tack så mycket, Julia.
Tack.